Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men har du tagit fram en similar player på Andrén Hegerberg? Låt höra.
Ja, det är klart jag har. 97% Per Fricka då. Köper du
det? Då hade vi fått bjuda hit. Då hade vi flugit ner Frick till podden och frågat vad fan är det frågan om. Bambolea, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Hola Marbella.
Vi noterar det sjunde avsnittet av Hola Marbella, podden som följer BK Häckens och IFK Göteborgs träningsläger på den spanska solkusten. Vi, det är jag, Robert Laul, och jag sitter här med Linus Pettersson. Och eftersom det här äventyret har kommit drygt halvvägs tänkte vi stanna upp för en första summering. Alla tre lagen har spelat match, vissa har till och med spelat två matcher och vi har sett allting. Nu är det dags för vår halvtidsanalys, tänkte vi Linus.
Ja, shit, det har gått fort alltså. Jag har varit här en vecka redan och matcher har spelats och träningar har genomförts och aktiviteter har planerats in, så det har varit kul.
Ja, en dryg vecka är det till och med, 7 avsnitt som sagt i och med detta. Vår analys ska dock inte börja med oss, utan den ska börja med en BK Häcken-spelare. Nämligen Andrén Hegerberg, som gjorde sin första fotbollsmatch på över ett år. Hon skadade ju korsbandet januari 2021, nu är hon tillbaka i spel igen. Häcken har värvat henne, Häcken spelade mot Brann. De förlorade med 2-1. Det här var en fotbollsmatch som spelades på en poloklubb halvvägs till Marocko. Eller inte bara halvvägs, det var ju i princip i Gibraltar sund, Linus.
Ja, två snabba kråltag från dig och du hade varit över. Du hade nästan kunnat touchat lite ännu mer utländsk mark.
Ja, lite marokkansk sand så att
det
säga.
Det kanske vi hade mått bra av
det. Ja, det hade varit fint. Nej, men som sagt, innan vi ger vår bild av BK Häckens match idag och de övriga lagen så att säga, så ska vi höra vad Andrén Hegerberg har att säga här, det norska stjärnnyförvärvet. Jag intervjuade henne direkt efter matchen, ber om ursäkt om det var lite vindigt. Hej Andrén.
Hej.
Första fotbollsmatchen på, vad är det, ett år eller hur kändes det?
Ja, herregud, det var deilig faktiskt, både för och under. Det blev en tuff match, men sjukt deilig att vara tillbaka, det må jeg si. Det her er lengtet etter lenge nå, så jeg må jo også si at det er en utrolig herlig gruppe og et lag å få lov til å komme tilbake til fotballverden igjen i. Et staff som er utrolig fint å ta vare på meg, en gruppe som tar vare på meg, så det er takknemlig for at det var i Häcken jeg fikk just min debut.
Berätta, hur känns det när du kommer ut på fotbollsplanen igen? Du har varit borta så länge från matcher och så här.
Ja, herregud. Men det känns ju alltså som att man inte har tappat helt bolltörsen. Det känns gott. Sen så är det mycket vi kan jobba vidare på. Mycket detaljer som vi kan jobba på för att höja spelet. Men det är helt säkert på att det kommer. Det är träningsläger, det har varit mycket träning och hårt kör, så det här är en del av det. Men att det känns skönt att vara tillbaka. Ja, det må jeg ærlig innrømme.
Det var en del tuffa dueller du var innblandet i der. Jeg tror at du kunne nå kanskje få 3 gula kort.
3 gula kort, ja. Jeg har holdt meg til 0, da, men jeg er faktisk enig at du kunne fått et. Men ja, men herregud, det er fotball. Det må takles og spille tøft. Det er en del av mitt spill. Jeg gillar å spille fint med bollen og så tøft som mulig uten bollen.
Ja, det var det jeg tenkte. Er det en del av din spelstil at du er aggressiv og så i duellerne?
Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som jeg, elsker å vinne, og da for å vinne matcher så tenker jeg at man må vinne dueller også. Og det er internasjonalt, så har jeg mye erfaring, og der er ingen snille mor, som vi sier i Norge. Der må man ta for seg, og enten så blir man taklet, eller så takler man. Så ja, 3 gule kort tycker jag var lite strängt ändå, men
det var en norsk journalist satt bakom oss på pressläktarna. Han tyckte att du skulle haft 3, men han var från Norge som sagt.
Ja, det var en norsk lag, vet du. Men nej, men jag gillar inte spela fult, inte jag säger, men att man får trycka till lite, det tänker jag att vi må.
I övrigt då, positionen du fick här, nummer 10-rollen, hur kändes den?
Det är en roll jag är bekväm med. Vi får bygga lite på så att vi hittar lite fler relationer. Men det tror jag nog kommer. Det är små detaljer där som gör skillnaden. Sen så skulle jag önska att jag kunde utnyttja lite mer situationen jag var i. Men igen, det är första 45 på över två år. Så jag känner mig helt okej nöjd.
Hade du kunnat spela 90 då? Du ser ju, du springer mycket och det syns ju inte att du var borta.
Tack, det kändes rätt bra så det gjorde det. Jag har ju fått jobba mycket med fysiken och sprungit en del och tränat mycket på gymmet. Sen så är det fotbollen, det känns som att sitta lite i mig. Det har jag alltid varit en teknisk spelare med, som gillar boll. Så för min del så var det gött med 45 och så känns det också som jag kunde spela längre. Men vi kör better safe than sorry just nu i och med att det är så pass länge sedan jag har spelat.
Nu blev det ju förlust i slutet i den här matchen efter 3 ganska sena mål, 1 för Häcken och 2 för Brann här. Vad tycker du att ni som lag behöver förbättra?
Det har sett riktigt bra ut på träningarna, så det blir nästan att implementera det i match. Det är några små detaljer som är små men som gör jättestor skillnad och det är jag helt säker på att vi kommer till att ta en prat och analys om. Så igen, vi har sett sharp ut på träning så vi får bara se sharp ut på i match också. Sen så är det första matchen för, eller det var en träningsmatch men det är tuffa matcherna efter ett långt uppehåll och en tuff start. Vi har tränat jättebra och det har sett bra ut så vi får bara fortsätta och köra på det. Jag blev för lust men det såg inte svart ut helt ändå.
Nej, egentligen dominerar den här matchen. Ni är ju lite bättre i första halvlek och faktiskt mycket bättre i andra, men ändå vinner Brann med 2-1.
Så. Ja, så, och så är det. Det är en lite klassisk träningsmatch också, men nu är vi igång och det känns bra för alla, tror jag. Det är kul gäng som pratar mycket fotboll och redan när vi som blev avbytt, vi pratar fotboll direkt, så jag är säker på att vi finner lösningar på där det stod lite emot. Men det är klart, även om det är träningsmatch så vill man vinna.
Du har ju varit på hög nivå i PSG, Roma, många klubbar. Var placerar du där Häckenlaget någonstans jämfört med det du varit med i tidigare?
Oj, det är en bra fråga. Mycket potential i den här gruppen, det är det absolut. Och mycket fotboll. Jag tror de som... ja, vi har en god mix av ungt och gammalt. Och folk som gillar att springa och folk som gillar att se fotboll och tänka fotboll. Så sätter vi det här samman så blir det jättebra. Och sen så vet jag också med min erfarenhet så tar det tid att bygga upp. Det är inte så att ting kommer på dagen. Man måste bruka lång tid på att bygga upp för att ja, för exempel skapa en vinnerkultur. Då. Det krävs gärna flera år. Så, men jag ser för mig att den gruppen här kan klara det. Så det är väl det som är största skillnaden att de andra lagen jag har spelat i har mycket mer erfaring på internationellt nivå. Men här är vi igång och jag tycker de har fått en bra start också. Så jo, det mot Lyon hemma i Champions League och blev riktigt imponerad. Så potentialet absolut här för att ta flera kliv.
Men förlora mot ett norskt lag, hur kändes det då?
Du vet, det kändes aldrig bra. Jag har sett på kollade OS och så har sett att vi norrmän har vunnit och ja, inte allt då, men alltid Sverige mot Norge, det fan. Man vill ju vinna uansett, men igen, ja, vi får ha fokus på vårt spel och vad vi kan göra bättre och så faktiskt har creds till Brann också som spelade bra till tider de med. Så att vi båda kan höja nivån både i Sverige och Norge, det är bara positivt för damfotbollen generellt.
Tack så mycket och lycka till.
Tusen hjärtligt tack.
Det var Andrine Hegerberg det, och ja, som ni hörde så kom ju de här gula korten upp och det var väl egentligen, det kanske det var också inte jag som tyckte att hon skulle ha 3, utan det var ju norsk journalistkollega, han satt bakom oss där, Linus, han var utsatt för att följa Brann då och han reagerade på att det var liksom, nu hade hon gjort 3 ganska hårda satsningar på en halvlek där, men hon fick inte ett enda gult kort.
Nej, du kastade honom lite framför bussen där, kanske inte blir några intervjuer med honom från Hegerberg framöver här, det var ju ilsket där.
Nej, vi har ju inte i alla fall inte här lämnat ut någon namn och inte till Andrine heller. Men, nej, men han hade ju en poäng. Den här domaren som dömde den här matchen, han höll hårt i sina kort. Om han nu ens hade dem med sig.
Ja, det är ju det vi undrar. För han var ju sen till matchstart. Det sköts ju upp här med 5-10 minuter nästan. Och han var ju aldrig framme med ostskiva någon gång under de 90 minuterna. Så att vi undrade ju
ja,
om han hade kortleken med sig.
Ja, däremot så spelade ju då Hammarby innan mot Rosenborg. Och där hade Hammarby tränare Pablo Pinones Arce Han hade däremot lyckats få ett gult kort, så det är möjligt att domaren gav det.
Ja, kanske
kort.
Behöll det då som någon form av souvenir från det här minnet.
Ja, exakt. Men Pablo är tränare där för Hammarby. Domaren kanske tyckte att du är jävla dum, så du som tränare behöver ta ett gult kort i en träningsmatch.
Då får du fan behålla det liksom.
Då får du behålla kortet liksom. Hammarby förlorade ju också då mot ett norskt lag, 3-1 mot Rosenborg. Rosenborg var ju tvåa i norska ligan i fjol. Och det här laget som Häcken då mötte idag, Brann, de hette ju tidigare Sandviken. De har gjort en liknande sån här, de har gått in i Brann då, lite som GFC har gjort i Häcken då. Men det var alltså de norska regerande mästarna som Häcken mötte här. Så att det var ju ett ganska bra motstånd. Det var ju Häckens bästa motstånd i år, med tanke på att innan lägret så mötte de ju ett lag från svenska andra ligan då.
Ja, precis. Och om man ska säga något av insatsen så var det väl en okej första halvlek. Vi tyckte väl de stod lite lågt, om man ska gå in på lite speltekniska detaljer. Flyttade upp det med i andra halvlek, men då genomförde de också väldigt mycket byten. Så att det är ju, som du brukar säga, Laul, man ska inte dra för mycket slutsatser av en träningsmatch. Men ja, så där är väl mitt totalbetyg av det.
Ja, jag tyckte att det var lite bättre än Brann i första halvlek. Och sen tyckte jag att de inledningsvis var mycket bättre ett tag där. Men sen tappade de i matchen och förlorade den. Och som Micke Stare brukar säga, resultatet präglar liksom analysen. Så det är klart att när det blir en förlust så förändras någonstans helhetsintrycket av matchen. Min bild av Häcken där de står egentligen, det är väl att jag tycker de har lite för många svaga punkter i sitt lag. Jag tycker att ytterbackarna, jag är inte jätteimponerad av vad det säger, Hanna Wik eller Lotta Ökvist egentligen, av det jag har sett. Jag tycker att det ofta dör lite när bollen kommer ut där. Dels i speluppbyggnad, men kanske också defensivt då. Och sen tycker jag väl inte riktigt att Stine Larsen håller som den här Stina Blackstenius ersättaren då. Och då har du helt plötsligt tre punkter som känns lite svagare, och då det blir ganska mycket i ett lag, det är min känsla.
Ja, nej, men jag håller med dig, och framförallt den här anfallspositionen, den är ju så extremt viktig också, blir ju så extremt tydlig när Stina inte finns där framme. Stina Larsen har ju extrema kvalitet, men hon känns för mig mycket mer som en target, skicklig på det här att ta emot och hålla emot. Saknar väl lite kanske det här målskytts och det här djupledsspelet. Där sa ju tränare Robert Wieland väldigt tydligt efter matchen att de ska ha in en anfallare, minst en anfallare. Och en av de här två anfallarna som kanske ska in ska vara en klassanfallare, visst, den kan liksom landslagsnivå. Och ett bevis på det är ju att de har varit och huggt lite på Rebecka Blomqvist, som tidigare var i Göteborg FC. Det vore en extremt tung värvning. Nu verkar det väl, jag tror att hon har fått lite dåligt med speltid i Tyskland, men verkar ändå bli kvar där. Men det säger ändå någonting om att det är på den hyllan de letar, och då är det ju en förstaanfallare som ska in.
Ja, och då är ju frågan om det räcker då med att förstärka anfallsspetsen så att säga, eller om man behöver titta även på ytterbackarna där. Det är möjligt att Häcken tycker att det här håller och att det funkar, och det är ju inte så att det inte finns kvaliteter i backlinjen. Vad heter hon? Josef Rybrink var ju väldigt, väldigt bra idag och har ju lovordats väldigt mycket och fortsatte ju helt enkelt på den inslagna vägen.
Ja, precis. Och även Julia Karlenäs, ett steg upp där, sägs ju, sa Robert Wieland också efter matchen, har varit i väldigt fysiskt bra form. Spelade ju 90 minuter i lite olika positioner, men jag tyckte också hon skötte sig väldigt bra idag. Så att det finns ljusglimtar också i laget. Jag tyckte Robert Wieland också summerade ganska bra. Om man vinner träningsmatcher så står man och proklamerar hur viktigt det är för självförtroende och fart in i säsongen. Om man förlorar däremot så det betyder inte så mycket då. Och det säger ju lite om det vi var inne på tidigare, att om försäsongsmatcher.
Ja, det är absolut viktigast med försäsongsmatcher, och det ska man ju ha med sig i våra övriga, när vi går igenom övriga lag här. Det är ju liksom för spelarna att hitta matchtempot, alltså det är att komma upp och vara fullt förberedd när tävlingsmatcherna börjar. Men numera börjar ju tävlingsmatcherna ganska tidigt i med det nya, nu är det inte så nytt längre det här svenska cupenupplägget, men det drar igång ganska tidigt, så att jag menar när det här lägret är över så är det ju i princip dags för svenska cupen.
Mm, och om vi ska ta lite Hegerberg då, som vi var inne på tidigare, så såg vi väl inte så mycket av henne idag, mer än de här tuffa närkamperna, som man i och för sig var lite förvånad över att hon klev in så tufft med tanke på den skadehistorik hon har med korsband och att det var för hennes första match på väldigt, väldigt länge. Blev inte så delaktig i spelet alls. Ja, det var ju knappt några aktioner vi såg som stack ut på det sättet. Så
nej.
Hon behöver nog växla upp lite, hon behöver nog lite tid också. Mm. Hon hade ju max en halvlek i sig idag, så att man kunde nog inte förvänta sig så mycket mer.
Nej, förutom de här duellerna som hon var inblandad i då, som sagt, så stack hon inte ut så mycket. Däremot tyckte jag att hon såg som sagt väldigt aggressiv och bra ut i det pressspelet. Men det är svårt att veta exakt vilken nivå hon är på efter ett så långt skadeuppehåll också. Det ska man ta med sig. Häcken, damerna, de har en match kvar på det här lägret. Den spelar de på fredag. Då möter de då det här Rosenborg som besegrade Hammarby, som sagt. Och vi kommer naturligtvis att återkomma till dem. Häcken har ju ett herrlag också, och vi ska gå över till dem. De har spelat 2 matcher på det här lägret. De har mött Rostov som slutade 0-0, och de har förlorat med 2-1 mot Krasnodar. 2 ryska lag alltså. Men skenet bedrar ju lite här. 0-0 och 1-2, det låter ju inte så märkvärdigt. Men det här har faktiskt varit en helt okej match och en riktigt bra fotbollsmatch. Det är väl ändå det samlade intrycket.
Ja, men det skulle jag säga. 0-0 mot Rostov, där fick de ju mest träna försvarsspel, och det var väl det vi tog med oss därifrån, att det såg ganska stabilt ut bakåt. Mot Krasnodar, som får säga sig det bästa motståndet här nere bland alla lag som är här. Så jo, det tycker jag Häcken gjorde en riktigt bra match. Återigen, mycket byten i andra halvlek och sådär, men i en timme när det spelades med ordinarie lag från Häckens sida så skapade egentligen inte Krasnodar någonting. Försvarsspelet återigen stabilt, och omställningarna, Robert, blixtrande. Och vilken kvalitet!
Ja. Nej, men jag håller med dig. Det här var en bra fotbollsmatch för det första. Det är den bästa matchen vi har sett här. Vi har ju sett lite annat också, tittat på någon Sirius, minuter Sirius här. Och
två max!
något annat där. Men som sagt, så är det där är den match som har kommit upp i klart högst kvalitet. Det gick undan, det var noggrant. Det var ganska tufft. Johan Hammar, mittbacken, han satt ju liksom ett knä i ryggen på en ryss där, som fick skickas iväg med ambulans. Så, ja, när vi träffade Hammar nere i frukostmatsalen så sa ju han väldigt skämtsamt då att men vad fan, vad har ryssarna på Gotland att göra liksom?
Det är Johan Hammar som ska rädda Sverige från en rysk invasion. Ja, det är klart och tydligt.
Ja, om det nu blir en sån i framtiden så vet vi vem vi ska skicka. Det är Hammar och ingen annan.
Och vi vet ju också då var han står i den här rysk-ukrainska konflikten som har varit en liten följetong i våran podd.
Ja, vi frågar ju Jeremy då, som har ryskt påbrå, om han liksom var han stod, om han stod på Rysslands sida eller om han stod med det ukrainska folket, som ju vi andra gör här då. men det vill han inte ta ställning till. Marcus Berg glömde vi fan av och frågade,
ja, det
slår
det
mig nu. Han har ju också en koppling till Ryssland i och med att han spelat i Krasnodar. Och Erik Sorge hade väl varit ute hos konkurrenten i någon intervju också, fått en fråga.
Ja, han brydde sig inte om konflikten.
Han pratar väl ryska. Sorge, han är från Estland.
Precis, ja. Jag tror han har släkt från runt Finland där, finsk-ryska.
Ja. Delarna. Mm. Men Hammar kan man lita på, det är slutsatsen.
Det är definitivt det man kan lita på. Och vi kan ju säga att Häcke skickade ju även med en ryss från Rostov till sjukhus.
Ja, med bruten fotled.
Med bruten fotled, så att...
Var det Hammar också?
Det vet jag faktiskt inte. Kan det ha varit det? Det här måste undersökas.
Nej, men det var ju den där konstiga situationen mot Rostov när han, den här spelaren, plötsligt bara låg skadad där. Och det var liksom ingen annan i närheten och ingen såg egentligen vad som hade hänt. Nu sitter vi på en läktare här med ganska dåligt internet och så. De här matcherna har ju sänts i våran egen tv väl, så att det är möjligt att de hemma har just på den här har bättre koll på just den här situationen. Men det hade ju varit intressant om det var Hammar och sen det här uttalandet på det då, 2 ryssar till sjukhus och Gotland ska skyddas.
Ja, med full kraft. Men det tycker jag, om vi ska bli lite seriösa i den här diskussionen, så det har varit extremt tuffa situationer i många av de här träningsmatcherna. Vi har sett, vi var väl inne på det när Micke Stare gästade, att det känns ofta som man har en sån här liten dold överenskommelse att liksom hålla igen lite, att inte dra på sig några onödiga skador. Men här nere har du ju smält alltså, i nästan alla matcher tycker jag det har varit så.
Ja, och det är ju framförallt då Häcken som reagerade på det, men som sagt det är Häcken,
men sen
det är Häcken som har skickat folk till sjukhus. Så att, nej men det har varit tufft. Det var väl inte så jättetufft i IFK Göteborg i Hammarby när jag tänker snabbt. Det var i alla fall inga skador. Men det kanske blir schysstare också när det är två svenska lag som möts så då, jag vet inte. Eller så är det att de ryska lagen är närmare sin säsong och därför så drivs tempot upp och så här. Eller helt enkelt att det var högre tempo i den matchen. För det var det ju, och du sa där innan du släppte in mig och jag svävar iväg här till lite allt möjligt.
Det sa du brukar
bli. Att vi hade sett det här, berörde det i alla fall, att vi har kunnat se på träning vad Häcken har gjort och sen har vi kunnat se hur de tar in det i match. För de har ju jobbat extremt metodiskt, målmedvetet på sina då sådana här snabba omställningar där det från bruten boll ska gå väldigt, väldigt fort, inte bara upp i anfall utan också till avslut. De stod ju till och med och räknar under träning här. Det kan vara 3-5 sekunder eller så hade de höjt det till 10 sekunder någon gång. Men när de kommer över offensiv planhalva, då har de ibland moment i sin träning och i sitt spel och då de ska till avslut inom 5 sekunder helt enkelt. Och det som har varit intressant då, utan att dra för stora slutsatser av en träningsmatch, det är ju att man har kunnat se att det här har de tagit in i träningsmatcherna och det har funkat ganska bra. Och jag menar, det är ju någonstans, det är ju det första steget, det är ju det man kan göra. Man kan ta det från träning, man kan ta det till träningsmatch och sen förhoppningsvis kan man då också sen ta in det i tävlingsmatch. Jag tycker de har kommit långt på kort tid.
Ja, exakt, jag håller med dig där och jag tycker Högmo de gånger när man har pratat med honom, Per Mattias, att han har sagt att det viktigaste för oss under den här försäsongen är att komma ihop som ett lag. Det är mycket nya spelare som ska in, en helt ny backlinje som ska formeras ihop. Och sen att vi ska jobba med vårt pressspel och våra snabba omställningar. Och precis som du säger, under de här två matcherna vi har sett, det har verkligen sett ut som de har hittat rätt ganska direkt. Och man ska, som du säger, också inte dra för stora paralleller, men om vi kollar på IFK Göteborg så vill de ju jobba lite på samma sätt. Ett extremt kompakt och bra försvarsspel som de hade under hösten i fjol, med ett snabbt och rappt kontringsspel, omställningsspel. Där har de ju inte alls hittat rätt. Vi har inte sett så mycket träningar av dem här nere. De har mest varit före match, efter match. Så vi har inte riktigt sett hur de har jobbat. Men de har ju haft problem med både fart och kvalitet i de matcherna vi har sett i just omställningsspelet. Så det känns som att Häcken ligger ett steg före och hittat rätt lite snabbare.
Ja, och det jag tror Häcken framförallt har gjort där, och det är ju att de har hittat spelartyperna för det. Det är som att deras tanke, vad de vill göra, det linjerar också väldigt mycket till vad de har värvat in, för vad de har förstärkt sin trupp med och vilka spelare de använder. Om man tittar på den här Rygaard som har kommit in till exempel, så är ju han jättefin på att snabbt vända upp i en omställning och sätta bollen vidare. Så han kan få en ganska svår passning från en mittback, ytterback. Det kan vara trångt. Han kan vända upp fort, sätta vidare den. Framför honom har de ju sina matcher haft här då, Leo Bengtsson, Benny Traoré och Uddenäs. Och framförallt Traoré är ju ohyggligt snabb. Så att när de har de här spelartyperna så harmoniserar ju de väldigt fint med det de då försöker göra på träning och det de vill göra i match. Så att då blir det någonstans en intressant helhet av det där.
Och jag kan bara instämma exakt med vad du säger. Och vi kan lägga till att Erik Friberg och Rygaard är väl kanske tänkt att spela samtidigt när det väl börjar närma sig tävlingsmatch.
Det har de inte gjort hittills då.
Nej, precis. Och då har Häcken två liksom lite så här quarterbacks-spelare för en referens till amerikansk fotboll som bara kommer kunna stå och fördela bollar. Plus att de då har fått in Thomas Totland som är en extremt offensiv ytterback. Och har Kristoffer Lund som också är en extremt offensiv ytterback. Så att det finns väldigt mycket fart i Häcken. Och med det spelsättet de verkar vilja ha i år så känns det som att de är på en väldigt god väg mot att hitta rätt i det.
Sen har ju de haft lite problem då, eller ganska stora problem skulle jag säga. Jag tycker att deras backlinje där, om man viktar den åt vänster, eller tittar på den åt vänster då, som det har varit när vi har haft då Ryssdödan Hammar och Kristoffer Lund Hansen till vänsterbacken där. De två bredvid varann har jag känt har varit svagt tillsammans. För att var för sig så är de helt okej, men när du får hela vänstersidan där med de två ändå på den här högsta allsvenska nivå ganska begränsade spelare, känns det lite tunt. Men vad de gjorde i den här matchen, vilket du också skrev om, det var ju att de skickade över den nya mittbacksgeneralen Hovland till vänster, och så satte de in Tebo som gjorde en otroligt bra match, och jag kände ju bara, det här är mittbacksparet i Svenska Cupen. Det är inget snack.
Vi mötte ju Per Mattias och Martin Foyston i hissen efter matchen och slog fast att så här måste det bli nu. Jag vet inte om vi ska rapportera deras svar här, men de var väl lite lika...
Det var inte ett riktigt bestämt svar där.
Men jag tycker Tebo gjorde en fantastisk match. Det är det bästa jag har sett av honom sedan han kom till Häcken. Och jag tror fortfarande att Johan Hammar och Tobias Karlsson är före i rangordning. Men Tebo ger ju sig verkligen in i den här ekvationen och kan bli ett alternativ när det väl närmar sig. Så att...
Sen läste jag i din analys från matchen där, dina punkter, att du lyfte ändå vänsterbacken Kristoffer Lund där och tyckte att han håller kanske ändå.
Ja, men hans problem har ju varit lite att han är så extremt offensiv och har haft lite luckor defensivt. Kan man spela Hovland jämte honom så kanske det kan balansera upp lite av liksom de defensiva bristerna. Och det kom också någon rapport från ett annat statistikföretag här i dagarna. Vi refererar mycket till statistik i den här podden. Men där han var med på listan över de ytterbackar som hade bäst stats. Unga ytterbackar under 20 i de europeiska ligorna utanför topp 5. Det var extremt krångligt och ett litet urval kanske av vänsterbacka, men det säger ändå någonting om...
Man får läsa din krönika om man vill förstå någonting. Exakt det.
Precis, men jag tror att han har ju någonting, men det har varit lite brister defensivt. Men det kanske den här rotationen i mittbackförsvaret kan fixa till.
Vi ska lämna Häcken som sagt, de har ju också en match kvar. De spelar på fredag, se om Johan Hammar knäcker nya ryssar då. Eller de möter, kollade vi upp vilket lag de mötte på där.
Sarpsborg.
Ja, det var Sarpsborg.
På vår favoritplats på jorden, Marbella Fotbollscenter.
Perfekt, då spelar de där på fredag. Då kommer det finnas mer att säga om dem. Men vi lämnar Häcken. Vi kastar oss vidare över, sist men inte minst, IFK Göteborg som har spelat en match, förlorat mot Hammarby med 2-0. Och heller inte tränat så himla mycket. De kom ju lite senare än Häcken här. Så att vad som hände idag var ju att de hade en ledig dag. Men då nåddes vi av rapporter att de tränade i alla fall, Linus.
Ja, och det här kan man ju ha olika teorier om. Om jag ska rapportera IFKs officiella liksom, teori hållning. Då. Hållning i frågan. Så var det ju att... spelarna helt enkelt, det hade börjat i någon form av WhatsApp-tråd tror jag. Spelarna har väl någon sån grupp där man chattar med varandra. Vissa som var väldigt träningssugna och helt enkelt föreslår att ge sig av. Och då hade liksom hela truppen nästan följt med på det här och packat ihop sina saker och åkt iväg till träningsplanen och kört ett träningspass. Så ambitiösa är de.
Du hör ju det här låter, när du själv förklarar så måste du känna att det är något som inte stämmer med den här bilden.
Jag vill höra din hållning här.
Jag har ju många olika teorier om vad det här kan bero på eller hur det här har kommit till. Men en vild gissning är ju att de var ju och såg Häcken Krasnodar dagen innan. Många av dem var ju på matchen där. Och som sagt, Häcken imponerade ju. Och de måste ju ha sett det här och de vill ju göra något liknande, inte för att de på något vis kopierar, men de har ju ändå tankar åt samma håll. När de då ser att jävlar vad Häcken ligger en bit före här, vi får nog fan kasta in ett nytt träningspass. Så att det var helt enkelt en panikträning, Blåvitts panikträning.
Ja, det är så du benämner det.
Ja, man skulle kunna säga.
Ja, det skulle man kunna säga.
Och jag skulle inte säga att det är mindre troligt än det där du leverera.
Och den här hemliga aktiviteten och hemliga lagaktiviteten som vi inte heller fick reda på igår vad de skulle göra idag egentligen. Det har ju visat sig på sociala medier att det var paintball. Så att det vet vi ju också.
Ja, då har de kört det idag plus sin då träning.
Vem i Blåvitt är bäst på paintball?
Sorga.
Överlägsen. Ja, det
tror du. Ja, jag tror han är varmast i de kläderna.
Och det grundar du på vad?
Ja, det grundar jag på att han kommer från de breddgraderna. Då det är aldrig fel att vara bra i paintball. Ja, så att jag tror Sorga kan vara farlig där. Vem tror du?
Nej, jag skriver under på det. Alltså. Ja, du. Jag har inget bättre resonemang på någon av spelarna. Så att.
Om man tittar på matchen då. Eftersom det är egentligen det vi har att gå på. För att Man har en tydlig bild av vad Häcken har gjort, försökt göra och har kommit hit för med sin träning. Men vad, om jag ställer den raka hårda frågan till dig, vad skulle du säga att IFK Göteborg liksom har jobbat mest med i träning här för att sen plocka med sig ut i Hammarby-matchen? Har du en bild av det?
97% kvadraten, ja. Skulle jag nästan vilja påstå.
Och det är
ju
en uppvärmningsövning. Ja. Så, ja, det är klart att man jobbar med sitt passningsspel och så. Men jag har inte sett den röda tråden i IFKs träning som de sen har velat plocka över i match. Den kanske finns, men jag har inte sett den. Det var därför jag frågade.
Nej, men det har varit väldigt... nej, men alltså, för att vara seriös så har det varit de träningar vi har sett. Vi har väl missat några, men det har ändå varit träningar inför matcher och sådär där man inte kan förvänta sig att de gör speciellt mycket högintensivt. Men det vi har sett har ju varit, det har varit mycket uppvärmning i kvadraten. Något spel, 11 mot 11. Och så någon form av avslutsövning. Mycket mer än så har vi inte sett, och då är det svårt att dra slutsatser. Men lag periodiserar ju sina försäsonger olika. Blåvitt kom ju hit ganska tätt efter att ha mött Nordsjälland också, kom hit och spelade ganska tidigt en match, så de kanske är i ett lite annan fas. Men precis som du säger, vi har inte sett så mycket av vad de vill göra än. Nej, och det blir ju en sån tydlig kontrast mot Häcken då, där vi på bara några träningar har sett extremt tydliga linjer i vad de vill uppnå med den här säsongen och i deras spel. Så det är väl mer kontrasten som är intressant.
Ja. Och det kan säkert vara så att det är olika där, att de kom från en match och så. Men tillsammans med det då, de har inte den här första målvakten, som seniormålvakten som Stare då kallar honom. Den är inte klar. Även om vi har gjort vårt för att dra fram det, för att åter på den här Häcken-matchen så nosade ju du rätt på Örjan Nyland, som väl är det hetaste spåret just nu. Du nosar ju rätt på hans liksom agent som stod där på någon parkeringsplats och vad han gjorde.
Ja, Jim Solbacken stod där i blå jeans och hade något samtal med tre icke kännbara personer. Så jag smög ju fram där och vill du att vi ska spela radioteater här igen så kan jag göra det själv. Jag gick fram, han frågade vad jag ville, då sa jag att jag skulle vilja ställa en fråga om en av dina klienter, och då frågade han vem jag var, och då sa jag att jag heter Linus och kommer från Göteborgs-Posten, en svensk tidning, och då sa han nej, det går inte.
Målvakten kan vara bra, men det var ju ett tråkigt bemötande av agenten.
Ja, nej, men det är väl så.
Fan, det är liksom inte, det är ju inte... Återigen, det är liksom inte Ryssland-Ukraina-konflikten här liksom. Det är en fotbollsmålvakt som ska bli klar för ett annat lag. Det finns ingen anledning att
nej,
att
men det man kan,
i den här branschen, kan det jag man tycka, kan, liksom. Särskilt inte på ett sånt här. Jag menar, om du är fotbollsagent och åker till Marbella, här samlas ju människor, journalister, fotbollsledare, scouter, lag, allt mellan himmel. Det är liksom som i Kiviks marknad eller någonting liksom. Det här har ju
för fruktodlare.
Nej, men alltså så att ja, då får man väl vara beredd på att ja, men ibland kanske man får frågor av en journalist också.
Nej, men om man ska vara lite konspiratorisk, vilket vi gillar att vara i den här podden också, så Pontus Svanen sa ju i början av läget att det kunde vara aktuellt att en målvakt skulle flyga ner och att det skulle bli klart under läget. Det är inte jättemånga dagar kvar nu, och eftersom det inte någonting är klart så kanske det här har skitit sig också. Det har ju hänt några gånger tidigare med några målvakter, så att ska man vara lite konspiratorisk så kanske Jim Solbacken visste vart min fråga skulle barka och inte ville närma sig det.
Så kan det vara. Nej, men för Blåvitt är det inte mycket, mycket tid kvar att spela på. Nu tränar de här på tisdag igen. De har ju liksom tisdag, onsdag, torsdag, fredag. En av dem är matchdag. Så att de spelar på torsdag igen, Blåvitt. Och jag menar, då har du liksom matchförberedande träning och träning efter. Det finns ju inte mycket tid för en målvakt att komma in på det här lägret. Så att det ja, oavsett om det skulle bli någon klar nu så kommer inte den målvakten få ut något av det här lägret i princip.
Nej, det är ju meningslöst.
Den chansen är ju förbi.
Ja, det skulle ju skett i någon av de första dagarna i så fall.
Nu handlar det ju om Blåvitt, för Blåvitt hittar en målvakt i Svenska Cupen någonstans, och då började det faktiskt lukta bränt.
Ja, men jag tycker det gör det redan nu faktiskt. Man pratar ju ofta om hur viktigt det är att ha trupper på plats tidigt. Och här har du ju verkligen dragit ut på tiden, och det är väl en sak också kanske. Om allt sitter som det ska, men det känns ju inte som det gör det runt Blåvitt just nu. Och att det blir då ytterligare ett sånt litet orosmoment att man ska ha in en ny förstemålvakt i ekvationen också. Så är det klart att ja, det luktar lite bränt.
Nej, men vi ska väl komma in på det då, matchen där, vad vi tar med oss från IFK Göteborgs match mot Hammarby. De förlorade med 2-0, eller Hammarby vann med 2-0. Min bild av den matchen, det är att Hammarby, likt alla andra lag nu för tiden, vill ju jobba med det som då kallas för en tidig återerövringspress. Hög press benämns det ofta som, men det är egentligen att det är en tidig press. Man ska sätta in press ordentligt direkt vid första möjlighet när motståndaren har bollen då, för att vinna den tidigt helt enkelt. Och ofta hamnar det här då högt upp i planen. Och när Hammarby sätter in den här pressen ganska ofta på IFK Göteborg, och då hamnar ju IFK Göteborg i ett läge då de måste spela sig ur ganska svåra situationer. Det här är IFK Göteborg inte särskilt bra på. Det är inte seriens bolltryggaste lag. Så är det ju bara, och det gör att alternativet blir istället att man kanske måste skicka en lång, och så kan Hammarby ta hand om bollen. Det man definitivt kan säga att konsekvensen för IFK Göteborg blir i den här matchen då, det är att de får i alla fall inte så många bra tillfällen då de i lugn och ro liksom kan spela sig förbi ett osorterat Hammarby, för att Hammarby är på dem hela tiden. Och eftersom de tillfällena inte blir så många, så blir tillfällena när Blåvitt slarvar eller tappar bollen eller inte kommer någonstans, de blir väldigt tydliga, eftersom de är ganska många i förhållande till de väldigt, väldigt få gånger då Blåvitt faktiskt kommer igenom. Och de är extremt många i förhållande till de väldigt, väldigt, väldigt få gånger Blåvitt kommer igenom så långt att de skapar någonting som kan liknas vid en målchans. För det gör de ju bara kanske en eller två eller tre gånger egentligen. De har ju i princip knappt någon målchans i den här matchen. Och det skulle jag säga, det är en kombination av att de får problem med Hammarbys tidiga pressspel och av att de inte är särskilt bollskickliga. Och de gångerna de väl kommer upp så blir de straffade. Dels för att det är tidigt på säsongen och de här misstagen blir synbara. Men sen har de heller inte, som vi pratade om Häcken tidigare, med jättesnabba fotbollsspelarna. Så allt det här sammantaget ger ju en bild av ett ganska liksom impotent IFK Göteborg. Och jag är väldigt nyfiken på hur de, återigen, jag vill inte dra för stora slutsatser av vad som händer och sker i en försäsongsmatch, men jag är väldigt nyfiken på hur de ska hela den här bilden, hur de ska lösa alla de delar så att det ska se så väldigt mycket bättre ut när allsvenskan, svenska cupen väl börjar, om det nu är så här IFK Göteborg vill spela.
Nej, men det känns som vi har berört mycket av de här punkterna. Å ena sidan säger man att man inte ska dra för stora slutsatser, å andra sidan tycker jag det är svårt att inte göra det. Och jag landar återigen på den här kontrasten mot Häcken, för jag tycker Häcken, det är så extremt tydligt vad de vill göra, och de jobbar med det i träning, vi ser det i träning och vi ser också effekten av det i match. IFK Göteborg, jag har också, precis som du sa, svårt att se hur vill de anfalla, hur vill de skapa målchanser. Stare pratade efteråt, Mikael Stare, tränare, att deras spel bygger mycket på omställningar, att de utnyttjar dem och har kvalitet i dem, men precis som du är inne på, de har inte riktigt de här omställningsspelarna. De finns kanske i Hossam Ayesh, Oskar Willemsson, men annars finns det inte riktigt den farten och det djupledshotet. Så för mig känns det inte givet att det är så IFK Göteborg ska bygga sitt spel. Men precis som du är inne på heller, de känns inte heller som något bolltryckt lag. Det är inget tiki-taka-lag som spelar ut sina motståndare. Kanske är det någon form av hybrid då emellan det här två. Men jag skriver under på det du säger, att det finns ett frågetecken kring IFK Göteborg och det offensiva spelet. Och då framförallt tycker jag i hur de vill anfalla och hur de tänker sig göra mål.
Ja, för att tittar man på försvarsspelet så är det ju inte lika stora bekymmer alls, utan där tycker jag att IFK Göteborg mot Hammarby ändå ser helt okej ut. De släpper inte till jättemycket målchanser. De här målen kan man prata rätt mycket om. Det är ju liksom en straff och en fast situation. Då.
Som var dyng offside, citat Mikael Stare.
Ja, om han nu såg det från den positionen. men ja. Nej, men så det är alltså överlag i den här matchen så skulle jag inte säga att försvarsspelet är någon ko på isen, så att säga, utifrån den här matchen. Det som är problemet med försvarsspelet spelet då istället, det är ju just det som vi berörde. De har inte sin målvakt klar, den målvakten som seniormålvakten då, som Stade kallar honom, som kommer att stå de här matcherna, han är inte klar. Och bredden i truppen finns ju inte på försvarsspelet. Så även om försvarsspelet fungerar med det här manskapet ganska bra, det tycker jag man kan säga, och det tycker jag Blåvitt ska föra, att absolut, när de ställer sin bästa startelva på planen, så har de liksom bra fotbollsspelare som kommer kunna försvara bra. Men jag är inte imponerad av truppbredden defensivt.
Nej, nu kanske det känns som vi har varit väldigt kritiska till Blåvitt här, men det tycker jag man kan vara efter det vi har sett, och det är inte mer än det vi kan gå efter. Jag håller med dig i att startelvan, det är ju ett extremt bra lag de har, och jag tycker att man ska hylla försvarsspelet precis som du gör och lyfta fram framförallt Bernardo Villar, som jag tycker gjorde en väldigt bra match mot Hammarby. Och han kan ju bli lite som ett nyförvärv eftersom hans fjolårshöst efter ankomsten från IFK Värnamo där försvann ju lite med att han fick hoppa in på lite olika positioner och inte spela så mycket. Så att absolut. Men precis som du säger, bredden, och jag var inne på det när jag skrev efter matchen också, att vi har pratat väldigt mycket om målvakten, men visst behöver de ha in en mittback till. Tredje mittback i den här matchen var Tim van Assema, en junior som har A-lagskontrakt i någon månad till, och som dessutom egentligen är mittfältare. Och inget ont om honom alls, han har varit med länge och gjort det bra. Men det känns som att man behöver ett starkare kort där bakom, för det känns för sårbart att bara ha tre mittbackar och gå in i en säsong med det.
Ja, och sen har de bara en vänsterback då egentligen på hög nivå, så att säga då. Jag ska vänta, som jag också är lite äldre då. Så att var för sig är det här väl inte så här jättestora alarmklockor, men det är liksom mer den här samlade bilden. Det är liksom, det är någon skit här, det är någon skit där. Och
ja, jag vill också säga, vi försökte pressa Mikael Stare lite på det här. Vem är liksom fjärde mittback då om två skulle vara magsjuka, eller vad vi tog för exempel till den allsvenska premiären? Och vem är vänsterback om Oskar Wendt har stukat foten och Alexander Jallow har skurit sig med en kniv när han ska skära gurka dagen innan match? Ja, men då säger de att det finns ju juniorer som är på frammarsch, och Gassim, en högerback, jag tror om jag uttalade rätt, han var ju på väg till Porto här tidigare i somras, är ju ett spännande namn som absolut kan vara en backup på någon av ytterbackspositionerna, och det finns även några duktiga mittbackar från akademin. Men ju mer jag har tänkt på det, då ställer jag ju mig frågan, varför är de inte här? Varför är de inte med och tränar med A-laget under ett läge? Varför visar man inte tydligt att han är våran backup på den här positionen? Det är de här spelarna vi har att satsa på. Återigen kanske en jämförelse med BK Häcken, som tydligt har nästan två spelare med sig på varje position. Och man vet tydligt, ja, men spelar inte Kristoffer Lund, ja, men då är det Jannica Djumare som är vänsterback. Och det kan jag ställa mig lite frågan till, att ja, men tror man så mycket på sina juniorer och säger man sig ha den här bredden i truppen, varför inte de spelarna med här på lägret och mer involverade i försäsongen?
Och återigen, allt det här är liksom inte någon katastrof på något sätt för IFK Göteborg. Men i och med att de själva, senast genom Pontus Farner, då pratar om liksom att de har en av de bästa trupperna i allsvenskan, för det backar han ju inte ifrån. Då blir det ju det som blir kontexten, och den passar liksom inte ihop med det man faktiskt ser. Hade alla varit fine med att okej, det här är liksom ett lag som kanske ligger 6-8 någonstans i allsvenskan, och överträffar man sig själv så kanske man kan slåss om fjärde, femte platsen liksom. Hade man haft den approachen till det hela, då hade ju de här liksom invändningarna vi gör varit ganska normala, för att det är så det ser ut på lag på den nivån, och det är där jag tycker att IFK Göteborg egentligen är. Men om man med IFK Göteborgs retorik då börjar prata om man liksom, som, alltså det finns inte ens något annat lag än Malmö FF som har en bättre trupp än oss, var ju faktiskt det Farnerud först sa. Då är det ju här, det här pusslet går inte ihop. Bitarna hamnar ju fel.
Nej, och jag är återigen inne på det med bredden, och vi ska inte glömma Hannes Lennartsson som är med här, och han är väl kanske tänkt som då någon form av vänsterbacks-backup, men han har också bara kontrakt mass ut. Och inget ont om honom heller, men det är ju inte heller någon spelare som man kan lita kanske på om man ska vara med och konkurrera om de högsta positionerna i allsvenskan, likt Tim van Assema då, som liksom ska vara valen bakom om det händer någonting.
Ja, och det är det jag tror, att om man är IFK Göteborg, följer IFK Göteborg, det räcker med att titta på Häcken som vi gör samtidigt här nu, så ser ju vi då att de här problemen har inte Häcken. Och Häcken håller liksom inte på att prata om att de är Sveriges näst bästa lag. Ish. Utan de sitter ganska lugnt i båten och känns ganska trygga med det de har. De behöver inte prata så mycket, utan vi får se liksom var de hamnar utifrån från det då. Men de har ju inte den här typen av problem i sin trupp.
Nej, och precis. Och det är väl därför vi sitter och har den här diskussionen också. Och det är väl därför vi är lite mer kritiska mot kanske IFK Göteborg, om det låter så i det här avsnittet. Just för att de själva har pratat upp sig så extremt mycket. Då blir det ju på något sätt att man synar truppen på ett helt annat sätt. Och man tittar och jämför, och är det verkligen så här? Och det tycker jag någonstans att vi väldigt tydligt har landat i, att vi inte tycker att det är.
Nej, jag tror att IFK Göteborg med sin bästa startelva, de slår Häcken med den.
På pappret, absolut.
De slår Häckens bästa startelva. Men de kommer inte komma före Häcken i en tabell, för att Häckens trupp är mycket bättre. Häcken har mycket fler alternativ. Så att här och nu, utan att dra några slutsatser, så har
jo, gör det för 17.
Sagt exakt hur det kommer att gå. Nej, men här och nu är bilden att ja, i en match, en semifinal, en final i Svenska Cupen mellan IFK Göteborg och Häcken, Blåvitt kan ställa sin bästa elva, Häcken kan ställa sin bästa elva, ja, då vinner IFK Göteborg den matchen. Men Häcken kommer komma före IFK Göteborg i tabellen. Om inget mer händer nu, för att Blåvitt vinner målvakt, då kommer Häcken komma före.
Det är ett sånt här kamenikaze-tips som du levererar här nu på försäsongen.
Det är bara liksom en sund reflektion.
Ja, och i det ska man ju...
Över det vi ser här, ja, nu liksom.
Och jag tycker också man ska, ja absolut, men man ska också väga in det då vi såg förra året med framförallt Häcken, men även IFK Göteborg. Båda trupperna hade ju extrema skadebekymmer. Och då är ju den vikten av att ha en bred trupp så extremt viktig. Per Mattias Högman sa ju Häcken, han fick ju inte starta med samma startvälja någon gång i två matcher i rad. Ja, men då har de kanske sett till då på ett bättre sätt att bredda sin trupp. Medan kanske IFK Göteborg har några bitar kvar att lägga innan det känns riktigt tryggt på det hållet.
Mm. Vi börjar med att säga att vi inte skulle analysera och dra några som helst slutsatser av några träningsmatcher. Nu har vi nog i princip dratt varenda slutsats som går att dra.
Av
typ tre träningsmatcher. Som tur är det en podd. Det sagda ordet fastnar ju inte, utan det är bara det skrivna som hördes.
Och jag tror folk har lärt sig att de inte ska ta oss för seriöst i det här formatet heller.
Vi får skylla på det. Vi har suttit här lite längre än vi trodde. Vi har nog fått sagt det mesta av vad vi skulle säga. Har du inget mer, Linus, så tänkte jag släppa iväg dig och klippa ihop det här och lägga ut det.
Nej, men det man kan blicka framåt lite och säga att det ska bli fortsatt spännande att se. Jag tycker det är kul när man får se lagen på nära håll och verkligen specialstudera dem. Och det är väl mycket det vi har pratat om i det här avsnittet, att man kan se saker från träningsplan, tas med in till match. Man kan se vissa saker som inte sitter och vissa saker som sitter. Och det ska bli fortsatt intressant att följa alla de delarna vi har varit inne på. Det är ju några träningar och några matcher kvar här nere, och sen rullar det igång även hemma i Sverige vad det lider.
Vi får hoppas att vi hittar IFK Göteborgs röda tråd också de här sista dagarna på det här lägret. Det hade varit, för jag säger inte att det inte finns någon. Det är bara att den inte har inte varit lika tydlig som i Häckens fall. Tack så mycket, Linus. Tack alla ni som har lyssnat. Håla Marbella-podden är tillbaka med nya avsnitt och spännande gäster framöver. Jag hoppas att ni får en fin dag. Hola Marbella.
Hola Marbella. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Hola Marbella.